Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Det här är Italien och nu har det börjat. Det har jag alltid sett som den högsta glädjen i livet och jag älskar det. Den här dagen har varit så rik att jag nu om kvällen måste samla mig lite. Så nu skriver jag till er för att tacka er, mina kära föräldrar, för att ha gett mig all denna lycka. Happy Diwali, Johanna Frändén.
Ja, det är det nu.
Mm, det är precis vad det är.
Ja.
Är det något som firas i Paris?
Firas inte i Paris, men lillebror som är tillsammans med en tjej av indiskt ursprung håller på att fira detta, eller håller på att förbereda sig för att fira detta i alla fall.
Hur firar de? Lampor och ljus och eldar och sånt, eller?
Ja, precis. Det är någon sorts symbol med ljus som skickas fram och tillbaka, och så har de väl, de klär ju upp sig högtidskläder också.
Just det.
Han får åka runt till olika skräddare med sin svärmor och ta mått och se ut lite som, tills han ser ut som Aladdin ungefär.
Mm.
Eller något sånt.
En Aladdin från slätta. Total appropriering.
Vad sjukt att du ändå pinpointar mig där med en hinduisk högtid jag känner till. Du kanske vill förklara för alla andra vad det går ut på?
Ja, jag vet inte mycket mer än dem, jag bara säga. Men det är väl deras ljusfest nyår, tror jag, på vissa ställen också.
Ja, men det är precis vad det är.
Mm. Någonting sånt. Du, vem var det som hade varit i Italien och tackade sina föräldrar för ynnesten? Och all den här lyckan?
Ja... Jag vill säga Mahatma Gandhi, men han var väl inte där, vad jag vet.
Mahatma Gandhi var aldrig i Italien. Jag vet inte, kanske låter som en bra film. Nej, det hade varit roligt.
Män som aldrig var. Ja,
ja, precis. Det hade varit roligt om han hade varit Ole Gunnar Solskär, men det var det inte.
Nej.
Han var i Italien i veckan. I Bergamo och spelade 2-2. Nej, det här var inte skrivet från Bergamo, det var skrivet från Venedig. Och inte 2021, utan 1829. En 24-årig Felix Mendelssohn var där på en sån här bildningsresa i Italien som han ju var på den tiden. Och fick då embryot till sin fjärde symfoni, den som kallas den italienska symfonin. Och jag tar upp det då eftersom BBC:s sån här undersajt för klassisk musik i veckan bad 11 stycken fotbollsälskande musiker att lista då lämplig inmarschmusik till sina respektive favoritklubbar. Alltså låtarna de borde spela när de går in till match. Och Gabor Tokarczuk, ungersk toppviolinist, som då har hållit på Manchester United i hela sitt liv, tycker att de borde börja spela Mendelssohn, den fjärde satsen då ur hans italienska symfoni, före matcherna på Old Trafford.
Ja.
Han säger att den är så full av energi. Det är det som öppnar en flaska champagne, säger han.
Men får jag fråga vad kopplingen till Indien var där då?
Den fanns ju inte. Det var mest att jag ville önska dig ett happy Diwali.
Ja.
Det var en slamkrypare, så att säga.
Då hade jag kunnat gissa lite annorlunda. Det lät som att det var en del av ditt ingångscitat, men så var det alltså inte.
Det var ju inte det. Det var bara
en luris.
Det var en luris. Mm. Jag har lockt på många lurisar i veckan.
Absolut inte. Det här var den första.
I aim to please. Jag noterade att du, din vana trogen, följde Emil Forsberg igår.
Ja, tanken var att jag skulle följa Zlatan Ibrahimovic, men när han inte fanns med i startblocken så gjorde vi en snabb rokad. Och PSG Leipzig, Leipzig PSG börjar bli, det är liksom min så här hushållsmatch lite grann. Det känns som jag har skrivit den kanske 15 gånger de senaste åren. Emil in Paris och så vidare.
Just det.
Fick ju den vinkeln fick jag ju förut av dig, minns jag nu på förhand. Eller rubriken, mellanrubriken. Men jag, det var lite med nästan med vänsterhanden med tanke på att man har sett matchen tidigare, den utspelades på ungefär samma sätt, det sätt man kunde tänka sig. Skillnaden var väl att Leipzig den här gången fick med sig en poäng, vilket de var absolut var värda. Och de hade varit värda kanske 3 poäng förra gången, men då blev det 0 för 2 veckor sedan. Så det kändes som en liten poetisk rättvisa ändå på slutet.
Om nu poesin bor i matchen mellan Red Bull, Red Bulls gäng i Leipzig och Paris Saint-Germain. Men, jag låter dig tro det.
Varken poesin eller rättvisan bor kanske där just, men okej.
Det är ju tråkigt det där med just Emil in Paris ju, alltså att rubrikernas förflackning, att det inte riktigt finns sen tidningar blev digitala. Det var mycket roligare förr. Vi har pratat om det, när rubrikmakandet var en konst i sig. Jag noterade, skickade ut det i veckan här i någon engelsk tidning som efter Manchester United Liverpool 0-5 hade sin första sida, sin rubrik som var When Harry, alltså Maguire, met Salah. Då blev man lite glad igen. Då pirrade lite kroppen. Så där var det förr.
Ja, nej, det gjorde det verkligen. Ja, så var det förr. Men du hade ju också den här, var det du som bjöd på den veckan här fantastiska från GP om Mats Sundin?
Just det, det var inte GP. GP sökte, det var något gammalt hockey-VM där Sverige vann sin kvartsfinal i sudden death. Och samma natt då fick klart att Mats Sundin skulle ansluta till semifinalen. GPs redaktion samlades då med tidigare deadline såklart och insåg ju att Mats Sudden Sundin och att Sverige vann i Sudden Sudden Death. Det fanns någonting där. Men dagen efter så fick de se att vi hittade den inte. Vi lyckades, vi hann inte få loss hur den skulle låta. Men så slog de upp Sportbladet som då hade med sina extra timmar till godo lyckats knäcka Sverige till Sudden i natt. Sverige till semi-sudden. Sudden till Sverige semi.
Hallå eller? Välkomna till Göteborgskursen.
Ja, det är skönt. Fantastiskt bra. Vet vi vem det var som liksom fann helige graal?
Jag kan tänka mig att det var det geni som heter Fredrik Ise, men jag vet inte alls säkert. Men varsågod för hockeypodd, alla lyssnare.
Ja. Fina grejer. Nej, jag blev faktiskt mer än någonting annat lite deprimerad över sakernas tillstånd i efter veckans Champions League-äventyr. Man går ju runt med den där lite pirriga känslan nu för tiden att Sveriges herrlandslag är så jävla på gång. Mm. Alltså, det är nästan som man känner att världen behöver bara liksom få veta. För jag förstår ju också att alla pratar inte om Sverige. Nu blir det lite så då för att...
This is brand
tillbaks.
New information.
Nej, men den här, lite det stämningen som det kan vara innan 2-3 spelare har slagit igenom sådär. Men man vet att snart så kommer det. Och den känslan har vi haft den ganska länge. Så kanske inte den riktigt överlevde EM i somras så väl. Men ändå sådär häromdagen så konstaterade jag efter... Det var i helgen när jag jobbade att... Eller var det förra helgen att Milan ligger och provisoriskt etta i Serie A. Real Sociedad leder La Liga. Vi har 2 ordinarie strikers i båda klubbarna. Och du vet den där känslan.
Mm, mm, mm.
Och så, men igår då så slog det mig. Då hade Foppa och de fick en poäng då i Leipzig. Men de kommer ju som bäst att förmodligen spela Europa League. Milan samma, det var ju precis samma scenario, de hade ju 0 efter 3 omgångar båda de här lagen och så löste man 1 poäng igår mot Porto och det var ju utöver allt det andra så givetvis då återigen kanske Zlatans Champions League sista Champions League dörr kanske stängdes och så vidare. Ja. Trodde man ju att den skulle öppnas igen för 3-4 år sedan, men ändå. Och sen också den här känslan att vi inte den enda som är kvar då i turneringen med svensk intresse är Dejan Kulusevski som liksom, vad ska man säga, som känns som en framgångshistoria i Sverige men som ju inte gör något avtryck i Juventus. Jag tror han har startat 2 matcher i år och han har gjort 1 assist i Serie A och gjort 1 Champions League-mål då i förra veckan. Men jag vet inte om han har startat någon Champions League-match. Det känns som att det har gått lite i stå eller det är någon form av... Ja, det var en sån där reality check som jag inte riktigt kände att jag behövde, som jag ändå fick mig till livs igår kväll.
Ja, det är lite trist just med Juventus. Alltså, men känslan man får, alltså, är det känslan, det är ju så, om man tittar ut i Italiens perspektiv, ett Turin-perspektiv, så är det inte bara att han inte längre framstår som en del av lösningen, utan att han till och med framstår som en del av problemet, i alla fall i sättet det debatteras kring då.
Ja, visst. Ja,
en förflackning i mentalitet och inställning och alla sådana saker. Och jag tror inte alls att det är rättvist. Jag tror verkligen inte att det Kulusevski jag känner är någon slags omklädningsrumsproblem eller så, men den bilden, det känns inte som att Allegri direkt står i Dejan Kulusevskis ringhörna, om man säger så.
Nej, han sitter inte i hans knä heller.
Nej, not so much. Nej, verkligen
inte. Nej, men det är lite tråkigt, för att nu hamnar man ju igen i det här att nu är vi då istället ett ganska ordinärt svensk landslag, om man tittar på vad folk hör hemma. Alltså, kanske inte klubbadresserna i sig, för det är klart att Milan och Juventus är tjusigt, och leda La Liga i och för sig ganska oväntat och kanske inte kommer hålla sig, men det är ju också en merit. Men när ingen av de här tre har faktiskt haft någon vidare höstsäsong. Ja, Zlatan har ju varit skadad så himla mycket. Dejan har varit otroligt blek. Isak har kommit igång lite nu på slutet, men slet ju länge. Så är det ändå inte någon sån där positiv vibb kring
hans lag
som samlas nu på måndag. Ja, det är ju det andra då. Då är det som vanligt, och är det bra då?
Vanligt är bra.
Ja, tror jag är, det skulle du ska kunna välja glädjen här då?
Ja, men alltså, om Jan Andersson någonsin skulle tatuera in någonting över ryggen eller svanken eller så hade det varit vanligt är bra.
Svanken, om nej, den bilden vill man inte ha.
Nej, förlåt.
Vanligt är bra, ja. Okej då. Så det, men vanligt är bra om det innebär att man har ett gäng spelare på i halvstora klubbar i Holland som tillhör, som är fast i startelvan. Eller ja, fast i startelvan, men som är
som ingen kan stava till.
Motorer där. Mm. Men det här är något annat. Och jag menar faktum är att Leipzig, Forsberg har ju också en lite mer anonym tillvaro ändå i år. Spelar sällan hela matcher och mycket utbyte och så vidare.
Ja. Så är det ju. Jag tänkte att man skulle kunna ladda hela Champions League-gruppspelet med en liten reform, att istället för att nu, som det är nu, så går ju treorna till Europa League. Om det istället var så att treorna gick till Europa Conference League, så hade ju alla matcher hjälpt någonting, för att i sista omgången så hade man varit tvungen, om det ligger tre, att försöka bli fyra eller tvåa i gruppen, eftersom ingen vill spela i Conference League. Vad tror du om det? Någon slags bluffstopp, eller vad heter det? Krypkasino.
Ja, precis. Du vill trolla med UEFA.
Jag vill trolla med UEFA. Annars i den halvstora, apropå Europa Conference League, så det som hänt i veckan som ju har fått mycket rubriker såklart, är att en fotbollsklubb som heter Tottenham Hotspur Football Club har bytt tränare igen. Har hoppat sitt portugisiska spår. Det som var lite sådär små intressant eller kuriöst med det var att det har gått exakt en vecka sedan Tottenham gick ut och mycket stolt och proklamerade att klubben minsann då fanns med på Football Blacklist, vilket är någonting positivt. Alltså det är en sammanställning av alla men and women of color som då har tunga positioner i fotbollsvärlden, och att då man hade Nuno Gomes som var en av få då huvudtränare i en stor klubb i en stor liga som inte är vit. De gratulerade sig själva och Nuno Gomes till detta, och sen så ett par dagar senare så var Nuno Gomes på en helt annan blacklist och fick sparken. Så kan det gå när inte haspen är på. Nyligen presenterade då den här årliga football blacklist som man kan leta upp om man vill någonstans.
Pratar du om Nuno Espirito Santo?
Ja, precis. Vad sa jag? Nuno Gomes sa det. Mm. Ja, du ser.
Jag tänkte inte kom dagen då jag ifrågasatte dina Tottenham-kunskaper. Ja,
han är i historien nu, ersatt av Antonio Cassano, som ni vet.
It's great. Yeah. I prefer to love.
Fint är det.
Ja. Nej, det är ju, ska vi säga något om den blacklist, för den har vi ju pratat om vid några tillfällen tidigare, att det är den andelen fotbollsspelare med afrikanskt ursprung eller som är svart i alla fall, som konverterar detta till en lyckad tränarkarriär är försvinnande få. Alltså det är så en otroligt pinsam statistik för hela fotbollsvärlden egentligen. Mm. Och ingen vet riktigt vad som händer där på vägen, mer än att det verkar aldrig bli någon riktig ändring där. Eller väldigt lite i alla fall.
Ja, kan hända att jag har en förklaringsmodell som kommer senare i veckans Football Radical, en så kallad cliffhanger. Jag lovar. Annars, om vi nu är inne på politiken och fotbollen, så låt mig presentera en helt ny take. Det tar ett steg tillbaka och två steg framåt. Jag var ju i den inhemska fotbollen och såg Malmö AIK här förleden. Skrevs mycket om att det då brakade lös på läktarna efter slutsignalen. AIK som sprejade bengaliska eldar mot familjeläktaren, och MFF Ultras som gjorde en motrörelse och skickade tillbaka bengalerna i någon sån bengaltennismatch. Kunde sluta illa såklart. Och den allmänna taken som man kunde göra sig lite rolig över var ju att många sa att det här var jävligt dålig timing. Utan att då definiera vad som är bra timing med att kasta 2000 gradiga eldar mot folkmassor. Också såklart lustigt, förståeligt men lustigt, att Jens Fjällström i Discovery sa då att det var, de borde ta det där utanför istället. Han, ja, det var ju en sån där direktsändningsgroda såklart, han tog tillbaka det sen. Man ska inte ta någonstans. Men just den här diskussionen om villkorstrappan och så har vi haft förut här, men det har inte riktigt lett till någonting kanske. Jag har då avfärdat.
Du hade höga förväntningar på mig där.
Ja, mest på mig själv, men även på dig.
Att vår diskussion skulle så att säga få ringa på vattnet.
Brukar den inte?
Jag kanske inte i beslutande fotbollspolitiska organ, men vad vet jag.
Men vi har ju fan försökt i alla fall. Alltså, om jag nu har avfärdat polisens metod med villkorstrappan stenhårt. Jag har också då presenterat en alternativ lösning med det där med att FHM och Anders Tegnell borde kliva in istället med då en lagom modell. Sådär. Ja, vi förbjuder ingenting, men vi uppmanar alla att ta ansvar. Och hålla avstånd och så. Ja. Men det var ingen som lyssnade på det.
Nej.
Men tror du att Mark Simon Samuelbank ger upp?
Det låter som en ledande fråga, så jag säger nej.
Winners never quit, Johanna Frändén.
Nej.
Ja, om det nu är så då att du har polisen å ena sidan, du har då FOM Tegnell-spåret som föll platt i marken. Du har, om man då försöker tolka de här mer talibana ultrasfalangerna, de vill ju ha då total anarki. Nej, jag tror inte på det heller som lösning. Då. Inte en rättsstat gör inte riktigt det. Så då är ju frågan vad som återstår egentligen. Vad kan man lita på i hela världen? Men då hamnade jag framför Godmorgon Världen, P1s politiska samtidsmagasin på söndagarna. Och den politiska panelen, de pratade precis som vi förra veckan, om gangsterrappen. Och jag tror att där kanske vi eventuellt har hittat någonting faktiskt. För där
det är ju väldigt mycket den här inställningen. De borde ta det utanför. Känns det som väldigt gångbar. Bara de döda. Och även att de själva säger det nu. Men låt oss bara döda varandra.
Ja, gud ja. Och eventuellt någon 12-åring på vägen. Det är lite så där de har landat då. Men i panelen så satt Caroline Dahlman, krönikör då på nättidningen Bulletin, om den är bekant.
Ja, den är bekant. Hon är ju inte så bekant, men den känner jag till, ja. Den breder mig mycket nöje, inte kanske så mycket vad som står på, för det är ju ganska tråkigt. Men
mer vad som står på.
Hallå, eller? Göteborgskursen.
Herregud. Fan, alltså jag hade varit beredd att betala licenspengar till Bulletin för att de underhåller oss så mycket.
Jag förstår det. Nu är det torsdag, men Bulletin finns fortfarande, så att vi får reservera oss från att det finns en deadline-problematik här. Men Caroline Dahlman hade i alla fall idéer som talade till mig på något sådär grundläggande plan. Det finns ju massor med folk såklart som gör sig roliga på hennes bekostnad då, eftersom det inte går så jättebra för Bulletin. De är någon sorts Lehman Brothers i medievärlden.
De får vara med i Godmorgon Världen. Det var faktiskt sjukt på riktigt.
Ja, men de är, för någon som inte följer med, de har publicerat semi-nazistiska kulturpolitiska texter. Och det var ju de som anlitade en dömd trippelmördare för att leda interna utredningar på arbetsplatsen och sådär. Men Dahlmans förslag här då kring gangstrappen var inte att skicka in en trippelmördare för att få henne på grejerna. Och jag tror inte att hon skulle säga det om fotbollen heller, att skicka in trippelmördare på läktarna för att staga upp ett annat. För Caroline Dahlman är ju liberal, va? Det är hennes politiska etikett. Hon står upp för de liberala värdena.
Som Bulletin ju i stor utsträckning gör.
Ja, jag kan säga, jag ska klicka in på Wikipedia och bara läsa, så vi, man läser in sig lite, ska säga Wikipedia. Liberalismen, just det, det står så här: generellt sett brukar liberalismens anhängare förespråka öppenhet, tolerans och demokrati, värdera frihet och rättvisa högt samt vara maktkritiska. Känner du till liberalismen, Johanna?
Alltså inte lika bra som jag känner till Bulletin.
Nej.
Det måste jag säga.
Det är en rimlig hållning. Så där, 40 poäng i det historia, men det är där vi landar. Men låt oss då lyssna på vad Caroline Dahlman sa om gangsterrappen i P1. Mm. Och låtsas för en sekund att hon sa det här om fotbollsläktarna istället.
Caroline Dahlman, varför ska vi inte spela
så liberal, säger ni.
Musik?
Ja, men den här musiken är ju väldigt aggressiv, våldsromantisk, hatisk mot poliser, och den uppmuntrar till att stjäla, knarka, bryta mot lagen och bete sig illa mot kvinnor.
Och jag är för yttrandefrihet.
Rapparna får rappa.
Life.
Men i de kanaler där skattebetalarna faktiskt har kontroll så bör vi ta ett ansvar. För att attityder påverkar beteenden. Musiken påverkar attityder som sen leder till olika beteenden hos människor, hos de unga, och det
källa, kolon,
öde. Och vi som vuxna måste ta lite ansvar nu, för att barn omges av inspirerande positiva budskap, får motivation till att bygga ett hederligt liv och sprida kärlek och empati runt omkring sig, medan den här typen av budskap ska vi faktiskt stoppa för att det påverkar människor, och jag vill ge barnen en chans.
Ja, Johanna, säger du? Vill du ge barnen en chans?
Alltså jag vill fan inget heller än att ge barnen en chans. Men jag har liksom letat efter ett sätt och ett utlopp för detta. Hur fan ger vi barnen en chans? Men nu vet jag plötsligt. Vi ger dem inspirerande och goda förebilder att stoppa gangsterrappen. Ge barnen en jävla chans.
Ja, i det här fallet att stoppa negativa budskap på fotbollsläktare. Stoppa den här våldsvurmen och polishatet, snutjävlar, fotbollsmördare, allt vad det är.
Det är också roligt, för jag bara flika in det, hur de här, liksom den här helt osannolika rundgången i den här argumentationen, som kanske har, ja, det kanske är 40 år eller 30 år mellan varven. Från det att Moderater vill förbjuda Alice Cooper i Sverige. Alltså, ja, och lite så dödsmetall och så vidare. För att det kan ha så potentiellt fruktansvärda konsekvenser för barnen. Och så skrattar vi åt det hela så här 00-talet. Och det kommer gamla klipp liksom. Och de är med, inte vet jag, Filip och Fredrik. Och det är nästan att de här typerna blir inbjudna igen. Så får de skratta åt hur jävla knäppa och tokiga de var på 80-90-talet. Och så bara boom. Bulletin, Caroline.
Ja.
Ett riktigt, vilket geni.
Eller hur? Ja, men jag ser problematiken. Alltså det finns ändå, det var något förlösande att se att här har vi inte bara ett problem, utan vi har två problem som är intimt och besläktade. För mycket av det som hon pratar om har man ju hört på fotbollsläktarna. Det som Caroline Dahlman pratar om, det är våldsromantiken, slå dem hårt i ansiktet. Vi har liksom den tveksamma kvinnosynen, det är hat mot poliser, spotta åt snuten och snutjävlar och fotbollsmördare och allt vad det är. Och det är inte så jäkla många år sedan som liksom Hammarbys klack fortfarande kunde sjunga om att man skulle våldta horor och knulla kor. Och då, alltså, hur ska man komma till rätta med liksom problemen med tidelag när det låter så på en fotbollsläktare? Det är liksom, ja, jag vet inte. Men jag är...
Nej, kommer ett klipp med Eskil Erlandsson nu? Nej.
Vi är inte där, men jag vill säga att jag, precis som Caroline Dahlman, vi delar åsikter och värdegrunder, och jag är också för yttrandefrihet, men jag tycker att, ja, att fotbollstittare ska absolut få titta på fotboll, men jag tycker inte att de ska få gå på fotboll i samhället riktigt på det sättet.
Nej.
Vi kan väl lyssna mer på Caroline Dahlman, som sen summerar sitt ställningstagande och sitt idébygge här.
Mm. Ja, men kallar det patetiskt eller inte. Jag tror att moral spelar roll och det här är viktigt. Vi skulle inte spela vilka typer av filmer som helst i SVT Play heller. Utan va? Viss kontroll bör vi ha som vuxna
inte vilka filmer att
barnen
som helst
ska kunna växa upp i en miljö som gynnar dem och ger dem en chans till ett hederligt liv.
Ja, okej, okay, för det här är annars lite det argument, alltså det är lite här man brukar känna att det inte riktigt håller det här argumentet att inte spela en viss typ av musik. Och det är väl där de flesta landar. Vi skulle ju aldrig börja censurera film liksom, för att inte berätta hur verkligheten ser ut, typ i kriminella gäng eller i maffiaverksamhet eller vad du vill. Men det menar hon att vi visar inte vilka filmer som helst på. SVT skulle aldrig visa Gudfadern till exempel. Hur skulle det se ut?
Nej, Snabba Cash, nej. Sodom och Gomorra, Viljans triumf. Nej, det finns massa skit som det måste bort. Jag känner det.
Leni Riefenstahl, den är väl tveksam i och för sig. Kanske. Ändå. Så där har ju Karolin ändå gjort grovjobbet, får man säga. Bra att du fick bort nazifilmerna från SVT Play. Ja, de låg hemligen där och störde mig.
De har ju ett visst problem. Att jag förstår, det går liksom hänvisa till att jo, men i det här fallet med säg gangsterrappen, nu är det fotboll vi pratar om här, hoppas jag är uppenbart för alla, men i gangsterrappen så hävdar man att det går att argumentera för att en gangsterrappare som blir spelad tjänar pengar på det och pengar sen används till att köpa en Glock eller en kalasch eller så, då har man ett annat problem. Men problemet blir ju lite större om vi ska överföra det resonemanget till allt, att då blir det att du bestämmer dig för vad gör konsten vi publicerar med sin lön sen, vad gör de med pengarna? Är det så att någon till exempel obskyr poet som blir veckans diktig poet använder sitt gage till att köpa kokain och därmed smörja en ljusskygg bransch och trafficking och allt vad det kan vara. De har problem. Men jag tycker ändå att det här med liberalism verkar vara någonting som är värt att testa faktiskt. Jag vill som Bulletin Caroline vädja till vuxenvärlden att ta sitt ansvar här. Jag vill be fotbollsförbundet och svensk elitfotboll att tvinga bort de här våldsamma sångerna från läktaren till att börja med. Och helst då man ska ge de positiva motbilderna, så skulle jag vilja att alla sjöng som Gulliganerna gjorde i Borås på Ryavallen när jag var litet barn. När de sjöng Jesus älskar alla fansen. Alla fansen från Borås, bara du är gul och svart, älskar Jesus dig i natt. Jesus älskar alla fansen från Borås. Det handlar om att ge våra barn en framtid, Johanna.
Tack ska du ha, det gjorde du bra. Näset, näset, näset.
Bulletin approves.
Men det här är också intressant, tycker jag, hur lite så att säga slarvigt det ordet används numera. Till exempel är det som att jag skulle säga att jag är man och svart. Och så kan du bara, fast det är det ju inte, fast det bestämmer jag ju själv. Det är ju en fråga om att definiera sig. Just sånt brukar ju inte höger människor gilla. De tycker ju inte att man liksom ska mixa hur mycket som helst med identiteter och hitta på massa olika representation som inte betyder någonting och så vidare. Eller snarare tvärtom, att de kanske målar upp det som ett skräckscenario. Om vi ska liksom börja ge transpersoner massa rättigheter, hur kommer det då se ut på damtoaletten när en man går in och säger jag definierar mig som kvinna och därför ska jag få kissa här och så.
Idéernas och etiketternas förflackning på något sätt.
Ja, det är ju lite någonstans det som det känns som att hon ägnar sig åt. För att det är, alltså den här inställningen till konst eller moral eller ungdom eller vad du vill, den kan ju vara en massa saker. Den skulle kunna vara kanske, inte vet jag, vänsterreaktionär eller socialdemokratisk för all del, eller allmänt bara höger, konservativ, katolsk, allt vad du vill. Den enda den inte kan vara är ju liberal. Alltså den kan inte vara heller kulturradikal. Det är väl de två sakerna som man kan säga att man absolut inte kan liksom claima samtidigt som man har de här åsikterna.
Det får stå för dig. Att jag kan sympatisera med bilden att alltså, hur skulle världen se ut om var och en fick bestämma precis vad de själva var? Det ska väl fan Svenskt Näringsliv bestämma, som det alltid har varit. Tänker jag. onwards and forwards. Var går vi vidare från att ha slagit fast vad liberalismen är?
Ja, men då går vi väl till den arena där liberalismen just nu kanske har det tyngst. Och då hamnar vi på klimatet såklart. Och lite mer precis klimatmötet COP26 i Glasgow. Ja, liberalismen kanske inte, det kan man argumentera för att den kan vara en god kombatant i kampen mot att sänka koldioxidutsläppen också. Men vi kan ju konstatera att den här idén om att planeten är planetens resurser är oändliga och man har rätt att köpa sig fri från det mesta har så att säga försatt oss lite i läget vi är just nu. Vet inte om du har noterat de senaste veckan är det väl, ett par veckor kanske, så har en klimatrelaterad liten reklamsnutt dykt upp i fotbollssändningarna. Den handlar om vad är ditt bästa trick?
Just det, UEFAs snutt.
UEFAs snutt, precis. Alltså det är EU:s Green Deal i på liksom UEFAs arena någonstans. EU har fått under 3 års tid då en gratis slott där man gör reklam för sin miljöpolitik på något sätt, eller marknadsför den i alla fall då, och med hjälp av fotbollsprofiler, kända och okända. Det här är kanske bäst att titta på, men det låter så här i alla fall.
Want to see a trick?
This is my trick!
My trick?
And this is my trick.
What's your trick?
Ja, Figo och Buffon allra sist här, som vars trick då för att bekämpa klimatförändringarna är att stå ute på trädgården utanför sin gigantiska 2- eller 3-våningsvilla, tjonga en boll in genom fönstret som landar på en strömbrytare helt enkelt, så han släcker ljuset. Vidare studsar den på värmeaggregatet, så han sänker det från 23 grader till något annat. Väldigt konstigt, för det här ser ut att vara mitt i sommaren. Och slutligen så rullar bollen fram och stänger igen kylskåpet som stod öppet.
Svinbra knep!
Vad har du för trick, Simon, när den inte sitter så att säga? Hur gör du för att spara energi?
Nej, men jag brukar göra så att när bilen har stått liksom på tomgång i 25 minuter så brukar jag ofta gå ut och stänga dörren till bilen. Jag gör det också med ett pingisrack. Det är mitt knep.
Där har vi det. Där har vi det.
Ja, det är låga kraven då, får man säga.
Alltså, det är... Man skulle ju kunna säga att åtminstone då, jag vet inte om jag bara får vara copy på det här projektet, så kanske jag skulle tänka sig, okej, Luis Figo, Gianluigi Buffon, vad om vi ger dem 15 sekunder då, vad skulle de kunna göra eller säga som kan ha påverkan? Och då skulle vi väl bli något bulletin-karolinskt. Vi måste tänka på barnen. Barnen förtjänar att växa upp i en annan värld, och det är upp till oss vuxna att ta det här ansvaret nu. De förtjänar att växa upp med, vad var det, inspiration och det ena med det andra. Något, där brukar det ju landa. Så det här får man ju säga kanske lite mer järvt på så sätt, att det handlar om om är du riktigt bra på fotbollsfinlir, så kan du alltså rädda jorden från en klimatkatastrof, eftersom du kommer kunna stänga kylskåpet bara med hjälp av en fotboll och en högerfot.
Och du kan stå utomhus för att öppna fönster samtidigt som värmer upp huset inomhus och skicka in bollen som stänger kylskåpsdörren som står öppen av oklar anledning. Fantastiskt.
Man kan säga att det här är ju en reaktion på reklamfilmen, och det är ju kanske lite typiskt att jag hamnar den. Jag tycker att det finns lite för mycket logiska luckor här, plus att det är dåligt copyarbete. Många andra har liksom landat på andra saker, men jag vill också, också påpeka då att Ursula von der Leyen, som är alltså EU-kommissionens ordförande, postade den här själva reklamfilmen med ord, med alltså sån jävla cringe, klassiskt cringe-igt vokabulär, som det alltid blir när politiker ska prata fotboll. There will be no extra time to stop climate change. Sluta, säger jag bara, sluta genast. Team EU, eller EU, is delivering with the EU Green Deal. But to meet our goals and save our planet, we need the whole world to deliver at COP26. We are all in the first team. We can all make the difference.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jesus, kan du inte bara anlita Greta Thunberg som copy? Hon kan ju sin retorik.
Greta var eventuellt upptagen med annat. Det är det enda jag kan tänka mig som plausibel förklaring till
det. Eller vet vad det kan vara? Hon kanske har kanslat Greta för att Greta har ägnat sig åt ganska läskiga såna läktarsånger. Vet du om du sett det?
Ja, alltså när ska vi stoppa? När vill vi ha climate action? Nu och lite sånt har jag sett.
Det där är ju snällt och helt okej, tycker jag. Men när hon går så långt som att hon är i Glasgow och sjunger You can shove your climate crisis up your arse.
Ja,
just det. Som jag tycker känns, jag vet inte, lite någon sorts övergreppsestetik som är oerhört obekväm med. Den tycker jag inte. Den där som spelades i public service i Aktuellt igår.
Det är riktigt sjukt.
Det är riktigt jävla sjukt.
Vad sa Bulletin Caroline om det?
Inte glad.
Inte
glad. Det finns en gräns för all sorts liberalism och hennes går där.
Ja, den hennes liksom stora liberala fält. Det är just när det kommer till barnen då finns det inte, då är toleransen slut.
Då är toleransen slut.
You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis up your arse. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis. You can shove your climate crisis up your arse.
UEFA då ger EU den här tiden, eller vad man ska säga. Tvärtom kanske. Och det här har vi sett tidigare. UEFA är inte sena på att försöka, så att säga, tvätta sin egen byk. Det här låter ganska så bra då, förstås. Det ser ut som att man tar sitt ansvar och så vidare. Man kan också konstatera att enligt en uträkning att fotboll är den idrott som har absolut flest reklamsamarbeten med det som kallas high carbon sponsorships, alltså, eller high carbon sponsors. Det vill säga oljebolag, flygbolag framförallt, och en hel del andra. Gazprom till exempel, alltså olika typer av näringar som tillhör de absolut mest koldioxiddrivande i världen. 57 stycken har man räknat ut ungefär 57 stycken exakt, konstaterar man. 57 stycken jättenedsmutsare finns på ett eller annat sätt inom toppfotbollen med olika klubbar. Gazprom då, för det statliga ryska oljebolaget, är som ju sponsrar hela Champions League, har väl gjort många år. Säger jag rätt?
Ja, du säger helt rätt.
Ja.
Och också Zenit och Chelsea och sådär.
Ja, precis. Det är världens då tredje största koldioxidutsläppare om man ser till enskilda företag.
De riskerar att få sponsra Europa Conference League efter nyår.
Riktigt dåliga nyheter för dem. Men bra för klimatet kanske.
Just det, sant.
Ja, det är ju... Jag har liksom inte någon mer twist än så på detta. Mer än att det är alltså otroligt beklämmande att se hur en industri som är helt nedlusad med... inte, och dessutom då, förutom självklarheterna då, Qatar Airways och Emirates Airways eller ja, flyg och så vidare, så är det ju oftast så att de hela nationer eller diktaturer som ligger bakom de här stora klubbarna har gjort hela sin framgång och hela sin ekonomi på gas och olja. Så att det är verkligen, förutom att idrotten som sådan tillhör en av världens absolut smutsigaste eller mest ned, vad ska man säga, mest förorenande industrier, så är fotboll, sticker fotbollen ut, och det finns några andra. Tennisen har haft en och annan liknande, eller har haft liknande profil tidigare, men fotbollen är den största, säger man, eller den sport med störst sponsring då från den här typen av industri. Och att det också går igenom hela sporten, och det vi har talat om det här tidigare, fotbollslag som flyger från London till Norwich, nej, vad var det? Ja, vad var det, Arsenal?
Arsenal var nog typ Watford borta, tror jag.
Ja, just så, det. Ja, 14 minuter. Och det här fortsätter alldeles häromdagen, så var det något, en liknande typ av A-lagsflyg. Det här är en, det är ju en liten siffra i sammanhanget, men man kan säga från det som själva supporterskapet och själva spelet bygger på, nämligen att man ska ta sig till och från bortamatcher väldigt ofta med flyg, till hur sommarens EM såg ut med spel i 12, vad blev det, 11 olika länder till slut, flyg fram och tillbaka över hela Europa, till förstås då en lång rad måste snosa en grej, sorry. En lång rad företag och inte minst länder som är bland det smutsigaste man kan tänka sig, som då helt oproblematiskt får en reklamslotten bredvid EU, kan man säga, när det är paus i mellan Leipzig och PSG.
Ja, gud. Nej, men det finns ju något så oerhört beklämmande. Så att FIFA också skrev ju under på de här nya klimatvisionen. De ska ha nollutsläpp av koldioxid 2040, kan det vara det? Något sånt. Minimera avtrycken och sådär. Det är liksom det ena de har gått ut med. Och det andra är ju då, parallellt så driver de i kampen för att ha ett VM varannat år med 48 stycken lag.
Just det.
Det är svårt att få ihop grejerna, men...
Men lycka till.
Men lycka till. Från hela vårt hjärta, lycka till.
För övrigt lite intresserad av hur det blev med UEFAs klimatkompensation. För att de hade ju lovat att de skulle kompensera för... När det blev lite press på dem inför EM 2020, när det fortfarande skulle gå 2020, innan pandemin bröt ut. Men när klimatkritiken började komma, så fick de lite kalla fötter och sa att vi gör en uppskattning på hur mycket det kommer resas och flygas bland supportrar, och så skulle de, fick de fram en siffra som var att hälften av det kommer vi göra klimatkompensation för. Lite intressant av att se var det hamnade, den siffran hamnade nu när det inte blev så mycket åkande fram och tillbaka. Det var mest vi som åkte runt som idioter i mitt under pandemin i somras.
Ja, oklart. Och dessutom så har man konstaterat att klimatkompensation för flyg inte, ja, det fungerar helt enkelt inte längre. Det är inte i närheten av att räcka till.
Nej, givetvis inte. Det är ju, det är klart det inte hjälper att plantera ett träd för att flyga. Men det är någonting i alla fall då.
Men om man gör det med en fotboll, om man sparkar ner ett träd med en schysst bredsida, så kanske det kan. My trick.
That's your trick.
My trick.
Det från klimatkampen och med anledning av mötet i Glasgow, som dit för övrigt Boris Johnson flög, och flög väl hem därifrån också, tror jag. Det är långt mellan London och Glasgow. Vi ska inte glömma det.
Nej, vi ska inte glömma det. Det finns en journalistisk genre ofta utnyttjad som ju heter Vad hände sen? Att man tar ett uppmärksammat öde och sen så återvänder man när det runt lite vatten under broarna eller så. Jag tänkte ta ett par snabba notiser i genren.
Jag hoppas att det är någonting med djuren som var med i barnserien, Lilla gubben och Herr Nilsson och de där.
Ja, vad många inte vet är att Inge Nilsson var inte helt odelat positivt till att bli stämplad som Pippi hela livet. Eller? Va? Ja, kanske. Nej, vi har ju pratat om Pierre Ménès förut i den här podden. Om du kan göra kort pitchen av vem Pierre Ménès är för någon som eventuellt inte kommer ihåg att vi pratar om.
Han är en fransk fotbollstyckare och vad vi skulle kalla en expertkommentator med en rätt jävligt gubbig och rätt oskön framtoning som fick lämna sina uppdrag. Det var inte riktigt kanske under MeToo, det var väl ett par år senare. Så att det har gått något år sedan dess för det kom fram att han hade uppträtt på ett illavarslande sätt mot många kvinnliga kollegor bland annat.
Sant, då började någon sån intern utredning ju. Någon trippelmördare som kom in och styrde upp ett annat. Och så fick han kicken. Men nu strålar allting samman då, apropå vad hände sen. Vi pratade om när Jean-Paul Belmondo hade gått bort. Så spelade vi upp ett klipp ur filmen Pierrot le Fou, tog stollen på svenska. I dagarna så slog då Pierre Ménès upp portarna för sitt nya journalistiska projekt som heter då Pierrot le Foot. Ja, och i Pierrot le Foot då, fotbolls-Pierrot, såklart med den highbrow-referensen, det kunde inte vara på något annat sätt i Frankrike, såklart. Men då upplägget att han pratar med kända profiler som då inte nödvändigtvis är kopplade till fotbollen, men om fotboll. Jag vet inte om du såg, apropå då, vad hände sen, vem som var hans allra första gäst då, om vi tänker oss Pierre Ménès, en stor kroppshyddad sexistisk gris. Vem var hans allra första gäst i hans nya journalistiska projekt? Såg du det?
Nej, men Gérard Depardieu låter det ju som.
Eric Zemmour, förstås.
Ja, givetvis. Givetvis.
Mm. Som bland annat har tyckt att det var bättre förr när det fanns en gräns för hur många utländska spelare du kunde ha ett fotbollslag.
Ja.
Också precis. Allting går ihop.
Där, det är där jag och Eric Zemmour möts då, i och för sig. Men det är en annan story.
En annan story. En annan, vad hände sen i ett helt annat tonläge? För 2 år sedan så pratade vi om Mohamed Ihattaren i podden. Supertalang i Utrecht, han var i PSV när vi pratade om honom. Och vi gjorde det eftersom han då var liksom den största, mest aktuella symbolen för då det här Nederländerna, där det fanns då, eller finns, väldigt starka krafter som försöker formulera en någon sorts äkt nederländsk identitet då, där det bland annat då inte finns plats för muslimer, såklart. Och samtidigt och parallellt med den utvecklingen så finns och fanns väldigt många unga talanger då med dubbla rötter, som hade rötterna i framförallt då kanske Nordafrika, och men som födde och uppväxta i Nederländerna, som då stod begrepp att välja sitt landslag. Och frågan vi pratade om då var, ska de välja liksom pappas och mammas land eller ska de välja sitt eget nya land? Och där väldigt många säger att de inte är välkomna och inte har att göra och inte hör hemma. I Hattaren var speciell då, dels eftersom han var oerhört lovande, dels så hade han en väldigt speciell då relation till sin pappa Mustafas Marocko. Och när vi pratade om honom så hade då pappa precis gått bort i cancer, och det var väldigt fina scener och hela fotbollshålland slöt upp bakom unge Mohammed för att stötta honom då i hans oerhört tunga sorg. Mohammed grät på planen, han gjorde mål, han pekade mot himlen, han grät ännu mer och fick stöttning då. Det som hänt sedan dess är att i somras så skrev han på för Juventus, lånades ut i Sampdoria omedelbart, och sen så blev det väldigt tyst och han försvann. Och i dagarna, jag har ingen twist på det här, men i dagarna så kom några rapporter, uppgifter, rykten om att han då åkt till Marocko och att han funderar på, trots då det här färska 4-årskontraktet med Juventus, på att sluta spela fotboll. För han har inte hämtat sig efter pappans död, han befinner sig fortfarande i en mycket djup depression enligt rapporterna. Det hände sen. Det bara fanns en poäng att berätta lite om det.
Det är ändå den absolut, tror jag, största minoriteten i Nederländerna är väl marokkaner. Och det är väl också de som har varit väldigt så pinpointade av deras han Geert Wilders då. Den här silverblonde högerextremisten som vars största skandal för några år sedan var väl när han ropade rakt ut på ett möte, vill ni ha mer, fler eller färre marokkaner i det här landet? Och publiken svarade färre.
Mm.
Och då var det inte utlänningar längre, det var inte ens muslimer, utan det var just marokkaner.
Just det, den kände liberalen Geert Wilders, så att säga.
Det är för sig lite typiskt förhållande. Jag känns bara spontant som att högerstrema där skulle kunna vara väldigt liberala på massa andra sätt, bara för att de är holländare.
Du menar att man gillar horor och knark? Men...
Ja, precis. Inte, och inte tycker att gangsterrap behöver så att säga förbjudas i public service. Jag spekulerar fritt.
Ja, det står det fritt att spekulera fritt.
Fotbollny. Radikal.
Vi pratade om vi ska gå från spekulationer och in i akademin och forskningen. Vi pratade förut om Nuno Gomes. Nej, det gjorde vi inte. Pratade om Nuno Espirito Santo.
Men du pratade väl om Nuno Gomes?
Du korrigerade mig. The football jag tänkte,
det kommer väl ett... En sån disclaimer snart, men det gjorde jag aldrig, så jag fick ju fråga lite försynt.
Ja, jag är tacksam.
Pratar om ditt favoritlag, laget i ditt hjärtas tränare? Nej, ja.
Före detta tränare, han är förpassad into oblivion. Men du minns kanske, det blir tillbakablickandets episod här.
Jag Nuno Gomes, är jag 40 år kvinna? Var jag tonåring på 90-talet? Ja, jag minns honom, Simon.
Det är klart du gör. Om väggarna i ditt flickrum kunde tala, skulle de hålla tyst.
Så att säga.
När du fyllde år häromsistens så pratade vi ju efter det om vår preferens för naturliga talanger då, satt i relation till träningsprodukter. Det minns du?
Mm.
Jag berättade då om det här experimentet som man har gjort i musikvärlden med massa experter som lyssnade på två stycken musikstycken då. De fick veta att det ena var spelat framfört av ett naturbarn, ett oerhört naturligt begåvat musikerbarn, och det andra då var framfört av någon som hade tränat sig till sina egenskaper och sina förmågor, och de tyckte då att det här naturbarnet var mycket bättre, men då haken var att det var precis samma musiker som hade framfört båda styckena. Det handlar om att man då hade att förväntningarna och fördomarna spelade in och spelade oss, eller spelade dem ett spratt. För våra fördomar påverkar vad vi hör. Jag har i veckan läst om ett annat och besläktat experiment som visar att våra fördomar också påverkar väldigt mycket vad vi ser för någonting. En nigeriansk bördig amerikansk skribent som heter Sito Mado, som 2018 störde sig väldigt mycket på referaten från en VM-match mellan Senegal och Polen. Han menade, och det var ju verkligen ingenting nytt av, man har hört även i Sverige och tidigare och på många andra håll också, att man skildrade spelarna på väldigt olika sätt och att hämtade liksom beskrivningar och argument från en sån nästan rasistisk trop. Då. Det var svarta afrikaner som var fysiska och starka, och så var det
irrationella var de säkert också.
Ja, exakt. Medan de vita europeerna var just rationella och fysiskt underlägsna, men taktiskt och intellektuellt överlägsna. Det har forskats mycket på det då, som har visat att det är ofta så att pratar man om svarta spelare så pratar man om, det är vanligare att man pratar om fysiken, och när vi pratar om vita så är det vanligare att vi pratar om intelligensen och intellektuella gåvor.
Mm. För det är ju lite sjukt det där ordet, hur ofta man använder ordet han är ett monster, alltså fotbollsspelare. Så kan jag, alltså med undantag för Artem Djuba, så tror jag att det aldrig har använts för en vit spelare. Det är verkligen otroligt förknippat med svarta fotbollsspelare.
Så är det verkligen. Men då, vän av ordning och hårdare straff kan ju då säga att men det kanske är så att svarta spelare generellt är fysiskt starkare. Tänk om det är så, om det är korrekt skildrat, de är det. Men av just den anledningen så har det gjorts då en mer kvalitativ undersökning nyligen, bara för några veckor sedan, så var det en kanadensisk sån här videoanalytiker som tog just den här matchen mellan Polen och Senegal, tog loss lite klipp från matchen och suddade ut spelarnas hudfärg i klippen. Sak man kan göra med en vanlig Commodore 64 nu för tiden.
Ja, det lät avancerat.
Och sen så satt han då två stycken grupper som fick se på matchen.
Undrar hur om alla var så här smurfblå, eller vad det blev för för liksom deal där?
Matchen har blivit bättre av det, tänker man ju.
Ja, det tror jag också.
Eller om alla blev som Andres Iniesta kanske.
Väldigt vita alltså.
Väldigt vita kanske, jag vet inte. Men då, han satte då två stycken grupper då. Den ena fick se matchen så att säga i färg, där man då kan se hudfärg, och den andra gruppen fick se bara 22 spelare som möter varandra, som inte har några hudfärger.
Och annat än blå.
Annat än blå. Och resultatet då? Ja, de som såg spelare utan hudfärg, då tyckte 62% av den gruppen att Polens spelare var mer atletiska och snabbare. Mm-hmm. Den andra gruppen, och den som såg originalbilderna från matchen, då tyckte 70% att Senegals spelare var mer atletiska och snabba.
Otroligt.
Nu är det bevisat. Och såklart, om vi kopplar det till diskussionen förut om Nuno Gomes, såklart att exakt samma fördomar, exakt samma rasistiska tråp, exakt samma liksom hävdvunna tankar kring svart och vitt påverkar också hur vi ser på vem som faktiskt kan bli en framgångsrik fotbollstränare i ett stort lag. Varför det blir vita, varför det aldrig blir svarta.
Deprimerande, men ganska väntat, och också intressant att det ändå går att slå fast någonstans att det här bara är ett mentalt spöke. Gjorde han någon genomgång? Gick det att bevisa vilka spelare som är monster eller inte monster?
Jag tror inte det. Jag tror att den bollen ligger nog där för dig att ta emot.
Det är ändå bara Pogba och Lukaku som kan vara det, helt enkelt.
Jag antar det. Och Juba.
Ja, just det.
Två mot en. He's a beast at the best of times, but this season he has become a monster. Vi är på väg att runda av snart, men jag ska ta en sak till, faktiskt också lite kopplat till saker som du pratade om förut här i veckans lilla avsnitt. Du pratade om koldioxidavtrycken och fotbollens skurkroll i detta. Du pratade också om Gazprom och flygbolagen och sådär. Jag tar omvägen in då och med den här frågan om vad supporterskap är för någonting, hur man egentligen kan vara fotbollssupporter på 2000-talet. Du pratade hyfsat nyligen om Fredrik Backman, som ju tog ut skilsmässa från Manchester United då när de värvade Cristiano Ronaldo och låtsades som att han var en helt oproblematisk, fantastisk människa enbart. Norge har ju fått en egen Fredrik Backman. Finn Gnatt, tv-sportankare på Tele2, har alltid varit Newcastle-supporter.
TV2?
Ja, TV2.
Har alltid Tele2 Arena.
Ja, just det, sant.
Förlåt.
Det är din roll den här veckan.
Ja.
Han har alltid hållit på Newcastle, men då när klubben köptes upp av saudiska staten här, så vad man säger, saudiska staten, så gjorde han då det enda rimliga och avslutade sitt supporterskap. Han tog ut skilsmässa. Han fick nog. Han beskrev det själv då som att det här är första gången sedan tonåren som han upplevde en genuin stark hjärtesorg. För att klubben som han alltid har hållit på går inte att hålla på längre. Han vill heja på sitt United, men han vill inte jubla åt homofobi och kvinnoförtryck och bomber mot barn i Yemen. Och sådär. Rimligt och logiskt. Jag har samtidigt då noterat en nyhet från Tyskland. FC Bayern håller sin bolagsstämma om ett par veckor här i slutet av november. Och de har lagt fram en motion inför stämman. För i Tyskland kan medlemmarna fortfarande vara med och bestämma i sina klubbar.
Just det.
51% regeln med vissa undantag då. Vi har förut då från läktarplats på Allianz Arena kunnat se hur deras kurva har då haft fram banderoller som har protesterat då mot att deras förening, deras FC Bayern, sponsras just av Qatar Airways. De har ju då i sann tysk ultras anda då, den här väldigt engagerade supporterrörelsen, också då arrangerat sådana här debatter, studiosamtal om mänskliga rättigheter. Man bjudit in sådana här tidigare gästarbetare från Qatar som får berätta, och de har startat hemsidor som argumenterar om då, eller för varför Bayern ska avsluta samarbete med Qatar. Och nu då nästa rimliga logiska steg, att de ska använda sina röster som medlemmar då för att påverka klubben. Det finns en hemsida att gå in på katarantrag.de där de då driver sin sak och skriver bland annat så här: att andra klubbar sponsras av Qatar eller liknande länder befriar inte oss från moraliskt ansvar. Och så skriver de att vi kan inte hålla tyst om situationen i Qatar. Och där tänker jag finns då hela skillnaden mellan att hålla på företaget Newcastle eller PSG eller Tottenham eller Chelsea och att hålla på medlemsklubben FC Bayern. I Bayern så kan de inte hålla tyst och i Newcastle så har de helt enkelt ingen röst.
Mm.
Så är det, supporterskap i sin prydo.
Verkligen. Det är ju också ganska så tydligt att, precis som du säger, att det känns inte som att Newcastle supportrar har velat ha en röst. De bestämde sig bara för att fira detta, för det kändes som att det var äntligen deras tur att skita ner händerna med något riktigt sånt rövarland som alla andra hade gjort. Det var ju lite den känslan, mer än någonting att det bara är ett sluttande plan ändå. Så varför kan inte vi få vara värst då, om det ändå innebär mest pengar?
Precis.
Det är ändå, och det gott det, att sådana klubbar som stora klubbar i Tyskland kan visa att allt hopp är så att säga inte släckt.
Jag tycker ju att det är det mest befriande med det här, att de inte liksom, de här rösterna som är ganska många, inte faller ner i whatabout träsket och säger att ja, men titta på de andra, titta på är det här så jävla bra då, det som Chelsea eller Tottenham eller Paris Saint-Germain eller vilka det nu är sysslar med. De skriver det rakt ut, att andra klubbar gör det befriar inte oss från moraliskt ansvar.
Nej. Snyggt.
Ja, fint faktiskt. Mm. Det var vad jag hade.
Det var vad du hade idag. Mm. Ja, precis. Jag har suttit här som på den ganska bekväma åhörarplatsen. Passagerarsätet idag, men så kan det vara ibland också.
Med rödpannan i högsta hög.
Åh gud, ja. Den minst sympatiska av alla poddtyper. Nej, jag har inte förberett något, men jag kommer attackera dig för varje litet liksom talfel. Där har ni mig. Jag känner ansvaret att göra en liten uppdatering på Icardi-fronten. Mauro då först och främst, som hoppade in igår i PSG:s match mot Leipzig där man då vände hem med en poäng, blev det bara till slut. Och Wanda då, som inför förra veckans avsnitt hade tagit Mauro tillbaks, lät som att hon hade gjort det för vår skull, kan vi i och för sig inte heller utesluta när jag tänker efter. Men det ryktas om nya oenigheter nu och att den här argentinska modellen och tv-personligheten som Icardi ska ha haft en affär med, att deras konversation eller deras kommunikation har fortsatt. Den har bara fortsatt på ett annat socialt medium. De har flyttat det till Telegram då tydligen, och här ska Wanda ha hittat nya uppgifter och inte minst en film där Gina Suarez, som hon heter, ägnar sig åt det som man på italienska kallar autoerotismo.
Mm-hmm.
Det är så fint med italienskan att man inte behöver bli kladdigare än så, men ni kanske förstår på ett ungefär. För övrigt så är det en argentinsk journalist som avslöjar detta, som är då Corriere dello Sports källa, och hon säger också att det här videoklippet, Gina Suarez, när hon så att säga har autoerotik.
Det är alltså inte bilsex utan något helt annat.
Alltså, nej, eller ja, det kanske det kan vara också. Den passar hon på att skicka till lite andra spelare i argentinska landslaget också. Man vet ju aldrig. Den var hon var väldigt nöjd med den tydligen. Jag tänker vidare mycket på Wanda. Vi sa ju häromdagen, eller jag sa ju, att tog hon inte tillbaka Mauro lite snabbt. Det här skulle kunna bli ett sånt där läge där man ångrar sig sen, för man var lite väl generös i och lite storsint i ett läge där man kanske borde ha varit lite kyligare. Det verkar inte bättre än att de har hamnat där igen, och allt detta leder in på vår utgångsmarsch, som är en gammal dänga från 1928 som jag har rotat fram i arkiven. Vi kan inte sluta veckan på något annat sätt än att lyssna på Wandas tango. Och så tackar vi för uppmärksamheten. Vi tackar Julia Karlsson för det fantastiska klipperi hon kommer ägna sig åt. Och av behövliga skäl med veckans podd. Och ses om en vecka någonting igen.
Tjena. Det gör vi. Ge barnen en chans.
Kocham cię nad życie, jedź ze mną w świat. Mando, jeśli dziś odejdziesz, zmiędniesz jak ja.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Wierz mi, jam ci bliski, jam twój brat.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.